A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Parfympodden med mig, Viktor Langer.
Och mig, Hanna Johansson.
Och idag ska vi likt Parfymsveriges motsvarighet till Sara Danius och Horace Engdahl ikläda oss rollen som den goda smakens väktare. För idag så ska vi tala om smak.
Mycket riktigt.
Och apropå det här med smak så har vi läst ett ganska osmakligt parfymutlåtande i SvD Perfect Guide av deras så kallade stilombudsman som heter Fredrik av Klärker. Det här måste vi liksom direkt gå in och kommentera, kan man säga. Mm.
Precis, han har en frågespalt i Svenskan där han har fått in en fråga som lyder så här. Hej, jag vill byta ut min parfym mot en somrigare doft. Vad använder du dig av för parfym under de olika årstiderna? Vad tycker du är viktigt i en doft? Hälsar Peter.
Ja, och Peters fråga är ju toppen och helt adekvat. Perfekt sån inskickad fråga. Problemet är att Fredrik då svarar: hej Peter, doften av saltvatten och solkräm är det enda som gäller på sommaren. Under de andra månaderna föreslår jag en moderat parfym som kommer i en snygg flaska. Med den utgångspunkten rekommenderar jag Acqua di Parma, felstavat, Creed Vetiver eller Maurer och Wirtz 4711 Eau de Cologne. Allt annat är påhitt.
Alltså förutom den här liksom initiala, det stora frågetecknet som är vad luktar saltvatten? Undrar jag, vad säger du om det här?
Ja, man hör ju kanske på min ton redan som vanligt när jag blir lite, när jag känner att det här är något jag inte gillar. Det,
när du blir lite upprörd.
Det smyger sig på i tonen, kan man säga. Nej, men framförallt så undrar jag väl lite hur det är att vara Fredrik av Klärker, om det här är liksom en inställning till en av de goda sakerna i livet. Det måste vara liksom hemskt. Det känns liksom som en parodi på att vara en osäker kille liksom. Så att liksom, ja, hela den här spalten, alltså om man går in och läser lite annat så känns det ju också väldigt så här, det är mycket tips som får en att, ja, både rynka på näsan och höja på ögonbrynen, kan man säga. Det är ju lite som en parodi egentligen liksom. Men om man bortser lite från det och bara tänker på liksom det som jag ser som det primära problemet med den här typen av liksom svar i tidningar generellt, är väl det att här har vi liksom en person som uttalar sig om parfym i en dagstidning men som inte kan någonting om parfym, uppenbarligen, om det är nu liksom snygg flaska och ordet moderat som styr liksom doftinspirationen, kan man säga liksom. Och det här är väl ett återkommande problem som jag tycker, och många liksom parfymintresserade tycker också, att det liksom är så där att det finns egentligen, det är ju för att begreppet skönhet, alltså skönhetsjournalistik, där buntar man ju ofta ihop liksom makeup, hudvård och parfym. Parfym är ju ganska liksom särställt de här två andra, eller på samma sätt som jag tycker hudvård och alltså hudvård och makeup kanske ligger närmare varandra, men just framförallt parfym, en hudvårdsskribent eller en makeup-bloggare har ju per definition inte liksom ett etos i parfymfrågor på ett sätt.
Nej, liksom. Absolut, det är ganska ovanligt eller liksom annorlunda saker.
Jo, men exakt, men ofta så är det ju då att de här redaktionerna som skriver om det här och kanske redaktörerna som skriver om det har ofta en ingång från ett av de fälten egentligen, och sen blir parfym lite som en bi liksom, det blir som ett biområde som man måste täcka in på de här sidorna i alla fall, och då blir det någon plocksida ibland, och så blir det lite sådär att man skriver om det PR-byrån skickar ut i sin pressrelease, och sen är det klart, och så tycker man att den doften var jättebra, men man kanske inte skriver så mycket vad man tycker om den egentligen på ett sätt. Så det är ett sånt här liksom allomfattande problem i branschen, kan man väl säga liksom. Så att jag hade väl önskat att det SvD i det här fallet då kanske skulle ta sig lite kragen och liksom kanske, ja, redaktören här i fråga kanske ska ställa sig frågan om det här är så himla liksom, jag vet inte.
Ja, är det bang for your buck att få det tipset? Nej, men du ska inte ha någon parfym, men om du måste ha en parfym så ska den vara moderat och ha en snygg flaska, och det ska vara någon av de här tre.
Ja, hade jag varit Peter i det här fallet liksom, så hade jag läst det här och känt så här, jaha, ja, det var ett bortkastat mejl och en bortkastad söndagsbilaga också.
Liksom. Ja, men lite så. Det måste ju vara, det är ju säkert liksom en budgetfråga. Det är ju väldigt svårt att hanka sig fram som skönhetsjournalist säkert också.
Såklart.
Hittar man någon liksom lite profil som får svara på allt möjligt med någon slags lite liksom.
Ja, för att parfym har med stil och som accessoar att göra, såklart. Exakt. Så det är inget konstigt att den här frågan placeras där den är, eller att någon frågar en person som kan mycket om mode och stil någonting om parfym. Mm. Det är ju helt, och det finns ju jättemycket personer som kan det, som också har koll på parfymer liksom. Ja. Men i det här fallet så blir det ju lite, ja, lite pinsamt.
Det blev fel.
Det blev fel.
Men om vi svarar istället då.
Ja,
om,
det kan vi göra.
Vi adresserar Peter här, hoppas att han
exakt.
Lyssnar.
Vi hoppas att han lyssnar, och vi kapar helt enkelt
ja,
Klärkers spalt.
Vi kapar stilombudsmannens spalt.
Exakt.
Vad ska Peter ha för somrig doft?
Ja, men om man är nu en person, alltså i den här frågan så liksom antyds ju att man vill byta ut någonting, liksom följa säsongerna. Det måste man ju inte göra, men om man vill göra det så tycker i alla fall jag att om man ska gå sådär lite generellt på en producent kanske för att liksom leda någon i rätt riktning, så brukar jag säga att Hermès är ett ganska bra sommarmärke. Det är inte för att alla deras liksom parfymer är lätta och friska och sådär liksom citrusiga som man tänker att de här, ja, kanske vissa av de här som av Klärker rekommenderar, liksom sådana traditionella kolonjstilar. Utan för att deras husnäsa, som har gjort majoriteten i alla fall av deras dofter, Jean-Claude Lena, som nu är pensionerad därifrån, han är känd för en väldigt liksom transparent, nästan akvarellliknande stil, som är liksom, oavsett om det är en läderdoft eller om det är en liljekonvalj eller om det är liksom en marin akvatisk doft, så har alla det här lite liksom lättburna, liksom lättsamma men lite genomlysta och transparenta, som jag tycker gör att om man går till det, liksom om man går till Hermès som varumärke, så kan man få en lätthet, men man har fortfarande en bredd som inte bara är att lätt måste vara citrus.
Just det, men jag håller verkligen med dig. Jag tyckte det var så, första gången jag hörde dig använda den jämförelsen, att det är som en akvarell nästan, så var det verkligen, det var så spot on. Alltså det är som, vad ska man säga, det är som liksom en mängd med slöjor nästan, känns det som. Alltså det finns ett djup, det finns en dimension, men utan att vara tungt på
nej
sätt.
Men precis, det är liksom lager som är, men alla lager är liksom förda med lätt hand kan man säga. Och det beror delvis på att Elena som liksom parfymör, men också Hermès som hus, har ju blivit starkt influerat av hans stil såklart. Och där använder man, Hermès är ett jättebra sånt här exempel på att exklusiva råmaterial inte måste vara liksom den finaste rosoljan från Bulgarien, utan att det också kan vara en sån här snordyr syntetisk mysk som liksom gör att man kan bygga in den här känslan av transparent, även om man kan få en hållbarhet på doften eller liknande. Så att det är ett bra sånt, Hermès är ett bra lyxmärke om man vill ha någonting som känns liksom elegant, för att det också är lite Hermès och lite resor.
Och,
ja, men om man vill ha den snygga flaskan, som man kanske vill om man hör av sig till stilombudsmannen, ja. Så då skulle jag absolut rikta ögonen mot Hermès. De har faktiskt en serie också som i det här fallet, just om man tänker att det är väldigt, väldigt varmt ute som det är nu, som är extra passande, som är inspirerad av olika trädgårdar från olika delar av världen kan man säga. Och det finns en av dem som jag tycker, alla de är generellt, alltså liksom den senaste releasen som var inspirerad av någon kinesisk trädgård var verkligen så där. Men generellt så håller den här serien en hög liksom lägsta nivå. Men den som jag tycker är absolut bäst heter Un jardin après la mousson, alltså en trädgård efter monsunregnet. Och den är inspirerad av liksom tanken på en indisk trädgård efter att det har liksom varit ett skyfall. Så den är inbyggd med mycket liksom gröna vegetala noter ihop med mycket liksom akvatiska sådana här liksom marina inslag, utan att det blir liksom att det doftar dubbeldusch och liksom omklädningsrum, så många sådana här marina dofter liksom kan dra åt egentligen. Och så är det inlagt en liksom lite pepprig kryddig not i det här också, som gör att den får lite liksom bas på ett sätt. Så den är ett jättebra exempel på hur Elena är duktig på att liksom blanda lätta och fylliga material på ett sätt som är väldigt liksom elegant och lättburet.
Mm.
Så liksom så här, ja, det är väl det som jag skulle säga. Sen så har man väl, om man vill ta på sig spenderarbyxorna när man ändå är inne på Hermès, så har de också en sån här snordyr. Det är ju väldigt på modet bland modehusen att ha en liksom kanske lite vanliga parfymer, så har man en exklusiv eller collection privé, eller i det här fallet en Hermessence heter den här. Väldigt elegant namn. Men som alltid med det här, det är alltid lite fånigt när de ska vara dubbelt så dyra, och man vet att så här, ja, kvaliteten behöver inte vara, det behöver inte göra någon skillnad överhuvudtaget. Men i det här fallet så alla Hermès dofter generellt håller en god liksom nivå. Men Hermessence-serien blev lite som Elenas personliga doftlabb, kan man säga. Så att det är ett slags liksom, det är en serie med parfymer som är tagna liksom inspiration från ett råmaterial i parfym, så det kan vara iris till exempel, eller ros, eller sandelträ och så vidare. Och sen har Elena gjort en liksom högst personlig tolkning. Hermès är, eller han är känd eller var känd på Hermès för att Hermès gav honom carte blanche och liksom så här, ja, gör någonting när du känner för det. Pengar är inget problem. Hör av dig när du har någonting och så testar vi liksom.
Fan, vilken drömtillvaro.
Drömtillvaro, exakt. Han liksom sitter i ett litet inglasat, i en inglasad studio i Cabris nere utanför Grasse i Frankrike och bara kör liksom. Så att den serien är bra. Det finns många sådana liksom fullpoängare i den. Så att om man generellt vill ha någonting, om man vill gå liksom av klärket i möte, så ta på att spendera byxorna och ha någonting riktigt dyrt och fint, då så kan man också kolla på flera av dem. De har nyligen, eller hyfsat nyligen i alla fall, släppt en Lily Convalje-doft som heter Miguet Porcelain, alltså porslins Lily Convalje. Och den är fantastiskt bra. Det är liksom, jag blev liksom så här, jag har varit inne i någon slags så här parfymdepression nyligen, där jag bara går runt bland massa varuhusdiskar och känner att så här, ingenting händer, allting är skit. Det är liksom inget som är
existentiell ångest.
Ja,
NK.
Ja, men exakt, men liksom så här, allting är dåligt, allting som släpps blir bara mer och mer kommersiellt. De typ så här nischfirmor som är bra börjar göra kommersiella saker, allting blir tråkigt. Och så doftade jag på den här, var det en slump för att jag var inne och skulle dofta med en annan parfym där. Och så blev jag liksom så här, sken upp och bara yes, någon har äntligen gjort en bra Lily Convalje för första gången på hur länge som helst. Så den är riktigt bra, och det är en sån, om man tänker Lily Convalje och är kille då, lite sådär stilombudsmannen osäker, då kan jag betrygga med att det här är en väldigt grön Lily Convalje, där man också lagt in lite animaliska noter för att få den här lite liksom köttsliga liksom, det här, det finns ju något hos Lily Convalje i naturen som är lite liksom sådär, inte unket, men det finns något liksom, ja men det finns något kroppsligt med Lily Convalje oft, under
allt
det här. Den är
väldigt giftig också,
ja, men,
det
exakt.
Finns ett, den har en mörk sida, kan
ja men
säga.
Exakt, och den kommer fram lite på en efter ett tag, att det finns något lite liksom så här, det finns någon liten liksom svettig not i den på ett väldigt bra sätt.
Just det, lite fränt kanske.
Ja, men exakt.
Det kan ju,
vilket ju Lily Convalje-blom är också. Så att jag skulle säga, om man vill gå in i det här träsket med feminint och maskulin, så skulle jag säga att alla som vill ha en maskulin Lily Convalje kan rikta ögonen åt miljö
och sova gott på nätterna.
Exakt.
Ja. Ja, men vad härligt.
Ja, vad säger du då?
Alltså, jag är också jätteförtjust i Hermès faktiskt. Jag själv har haft en parfym i flera år. Det här är en av få parfymer också som jag har köpt flera gånger. Voyage från Hermès. Jag tycker det känns som en sån liksom uteserveringsdoft.
Ja, alltså den Hermès överhuvudtaget, både som märke och doftproducent, känns väldigt uteserveringskompatibel. Absolut.
Nej, men den luktar, vad är det? Det är lite citrus, lite kardemumma liksom. Den är vad många skulle säga liksom fräsch, sådär. Nu när vi spelar in det här så har det varit otroligt varmt i flera veckor. Liksom.
Ja, hysteriskt.
Så
att, ja, jag underbart, liksom, men en kraftig omställning.
En kraftig omställning väcker också en viss liksom, klimatångest, om man är sån. Men det behöver vi inte gå in på just nu. Men senaste dagarna har jag liksom haft ett sånt liv där jag liksom gått runt mycket på stan i öppna sandaler och liksom blivit lite så här klibbig och dammig och svettig. Kanske gått och badat och sen så går man någonstans och dricker kava på is. Den känslan ringar liksom Voyage in, tycker jag, på ett väldigt fint sätt. Det är så, man är lite stram i ansiktet, det är så gassande sol, den känns väldigt somrig. En helt annan slags sommardoft som jag förtjuste, det är Genie de Bois från Keiko Mecheri med massa viol och rosenträ. Då är det lite mer den gotiska svenska sensommaren.
Ja, precis. Då har bladen gått från ljusgrönt till mörkgrönt.
Exakt.
Kan man säga.
Exakt, fukten har satt sig. Det är lite summertime sadness. Man kanske är ute en sen natt i en glänta och hittar ett fält med violer, kan man så romantiskt tänka. Men den är jättefin. Det är ju precis som din Lili Konvaldoff där, så är den liksom en blomstercentrerad parfym. Men även där kan man väl liksom göra ett medskick till den manliga lyssnaren som händelsevis tycker att det känns lite jobbigt att lukta blomma. Det finns, även här finns det liksom en ganska torr träig bas. Liksom,
exakt, man parar ju ofta liksom violnoter med träiga noter, eftersom viol liksom, jononer som violer består av rent molekylärt har liksom både det här lite pudriga violpastilliga men också liksom träiga facetter, kan man säga.
Det finns nästan någonting syltigt i den här tycker jag när man tar på den från början liksom, men det torkar ner sen.
Ja men exakt.
Men det är mina tips till Peter. Men
härligt. Då hoppas vi att Peter får tag på vårt avsnitt.
Jaha.
Och sluta läsa den där dumma spalten.
Exakt. Han får säga upp sin prenumeration.
Ja men exakt. Ja. Nu blev det här. Nu fick vi ett långt och mysigt intro med lite tips på lite sommardofter.
Ja.
Vi fick hyvla av en SvD-skribent. Men vi ska prata om smak idag.
Exakt. Till det viktiga.
Exakt. Men på sätt och vis så är det här en ganska bra inledning till dagens tema, tycker jag på ett sätt. Liksom. Alltså smak kan ju handla om så mycket olika saker. Man kan tolka begreppet smak på ett sätt. Det kan vara objektiv och subjektiv smak. Det kan handla om liksom vad som är bra och dåligt, vad som är fint eller ofint, kvalitet eller dålig kvalitet och så vidare. Hur ser du? Ja, men exakt. Liksom, något som kan vara väldigt personligt och också liksom ha en liksom innebörd som är väldigt opersonlig, beroende på hur man vrider och vänder på. Mm. Hur ser du lite på liksom på kvalitet, på smak skulle jag säga.
På smak. Nej men jag tycker man kan dela in smak i två kategorier nästan som tyvärr väldigt ofta förväxlas med varandra. Eller rättare sagt när man pratar om smak så gör man väldigt sällan klart för vilken slags smak det man avser. Det är lite som du var inne på de här lite dikotomierna mellan liksom, handlar om kvalitet, handlar om subjektiv eller objektiv smak. Jag tänker ju liksom att det finns social smak, tillägnad smak, det är den första kategorin. Och så finns det, tror jag i alla fall, jag är helt övertygad om, intuitiv smak.
Alltså, absolut.
Gemensamt för båda, för smak, även liksom i en bred bemärkelse, är det ju att det är konsten att välja. Det är det som är smak. Men när man kommer in på vad som styr de här valen, det är då det blir lite mer komplicerat. Om man tänker den första kategorin, den sociala smaken, den är ganska lätt att tycker jag, förstå och sönderdela och diskutera utifrån någon sorts Bourdieu-analys. Alltså man gör sina val baserat på sitt kulturella, ekonomiska eller sociala kapital.
Alla som har läst humaniora
känner igen sig.
Känner igen sig i den här.
Triggvarning.
Exakt.
Nej men och då är ju frågan om god smak väldigt ofta egentligen en fråga om vad som är rätt smak.
Ja.
Det är någonting, alltså rätt smak kan man få genom att antingen växa upp i en miljö där det finns mycket kulturellt kapital till exempel, eller så tillägnar man sig det som vuxen på olika sätt. Det är det som har hög status helt enkelt. Det är det som går hem, som räknas som god smak och rätt smak. Intuitiv smak däremot, det tror jag är någonting som är i stort sett medfött. Och det handlar om någonting annat än att göra rätt. Det handlar om att...
Det är som en talang.
Det är som en talang, precis. Det handlar om en förmåga att se skönhet. Alltså, även det tror jag är någonting man kan öva upp. Jag tror inte att man är fucked for life om man liksom inte... alltså, jag tror att man kan öva upp den typen av god smak som
om man har en grundförståelse för estetik, säger vi, så kan man kan vidareutveckla den i olika riktningar. Man kan börja lära sig att förstå musik på en högre nivå.
Ja, men
man måste ha något försprång. Liksom.
Jag tror det, och jag tror som sagt att det är någonting som faktiskt är hyfsat oberoende av liksom, social kontext.
Lite att som att Zlatan är mycket bättre än både dig och mig på fotboll, för att han är det oberoende om han var lika dålig som vi var från början.
Ja, det är liksom inte en tolkningsfråga. Nej men och det här blir kontroversiellt egentligen kanske för att man, det här förutsätter ju också att man tror på någonting som är liksom essentiellt vackert. Det gör ju jag. Men där tror jag meningarna går isär kanske i så resten av samhället. Men om man tänker på det här i någon sorts parfymsammanhang, då tänker jag så att en person som har god smak rätt smak, en person som har socialt god smak, den personen kan också välja rätt parfym. Men rätt parfym behöver inte vara en bra parfym.
Nej, alltså bara för att en viss, det kan vara en person som vistas i en social kontext där ett visst märke anses fint,
ja,
till
precis.
exempel, men parfymen kan vara skit liksom.
Exakt, och sen väldigt ofta kommer det ju liksom bli så att den här parfymen som har hög status också är ganska bra. Många saker som håller hög kvalitet får ju också liksom status och rykte därefter, men det som styr det valet är inte en intuitiv känsla för skönhet eller
Nej.
Identifikation, utan det är just det här. Man har listat ut på något sätt, man har knäckt koden till vad som är rätt i sammanhanget. Medan en person som verkligen har god smak på riktigt, eller vad man säger, tror jag, är mer intresserad av vad som är bra, vad som har högt skönhetsvärde oavsett status och oavsett vad som anses rätt för stunden, oavsett flaskan kan man säga.
Ja, absolut.
Att man kanske... Vår vän av Klerker, att oavsett hur förpackningen liksom, alltså förpackningen då är både bokstavlig och bildlig bemärkelse.
Ja, man försöker se till liksom det inneboende värdet på ett sätt, snarare än de yttre attributen,
ja,
kanske.
Något sånt. Ja, exakt. Vad kanske. Tror du?
Ja, nej men alltså, precis som du så tror väl jag att det finns ju två lite sidor av det här på ett sätt liksom. Och så tror jag att alltså, om man ska från mitt håll kanske tänka liksom strikt i parfym liksom, termer alltså så. Det, om man ska bli beläst college-student som skryter på fest med ett citat så, nej men Ralph Waldo Emerson har ett jättebra, nej men har ett citat som summerar smak ganska bra, eller så som jag ser på det i alla fall. Och han sa i alla fall någonting så här om att liksom smak handlar om kärlek till skönhet, och konsten är då liksom förmågan att skapa skönhet på ett sätt. Så att det här betyder ju någonstans att alla de här sakerna hänger ihop. Alltså en person som har då god smak måste älska skönhet ur någon slags liksom allmängiltig bemärkelse, men också förstå sig på konst på ett sätt. Även om kanske den som har god smak inte måste skapa bra konst liksom. Och det här håller jag liksom, jag tycker det är en ganska liksom bra summering på ett sätt av i alla fall hur jag känner kring det här begreppet. Liksom. För mig så handlar ju liksom god smak på ett sätt om förmågan att kunna liksom känna igen kanske först och främst. Men också erkänna och kanske liksom uppskatta framförallt konstnärlighet i olika former egentligen. Liksom. Och då konstnärlighet kanske som ett mått på kvalitet egentligen. Mm. Det är ett av de här liksom inneboende värdena, att någonting är vackert. Inte bara för att det kommer i... Alltså ja, bara för att det kommer i en viss typ av förpackning eller en viss typ av kontext, utan att det utstrålar någonting som bär på skönhet kan man säga. Och det liksom, det, då handlar väl liksom att det, den här delen av att kunna lära sig att bli bättre eller liksom att öva upp en, liksom en smak, vilket jag i allra högsta grad, det har jag gjort när det kommer till parfym till exempel. Alltså jag, alltså ingen föds ju med någon slags liksom så här raffinerat liksom sinne för gamla franska klassiska parfymer. Det, liksom, det får man ju, det är som med vin. Man får dricka mycket vin och dofta på mycket vin, och sen så lär man sig urskilja olika liksom varianter kan man säga. Men just att jag tror att liksom smak, om man vill odla en smak eller liksom nära den på ett sätt, så handlar det väl om att försöka liksom lära sig att förstå vad som gör olika liksom konstnärliga uttryck vackra, intresseväckande eller liksom kanske tekniskt liksom skickliga. Så det är lite så jag kanske förhåller mig till parfym när jag tänker på det i någon slags professionell kontext på ett sätt. Alltså när jag, om jag skriver om parfym eller om jag liksom debatterar huruvida den eller den parfymen är liksom välkonstruerad eller inte. Så liksom den allvarliga, inte så personliga delen. Alltså där jag försöker, jag brukar ju ofta argumentera för att det finns objektiv smak även i parfym. Det finns en parfymkanon till exempel, precis som det finns en litteraturkanon. Att vi har liksom enats om att vissa stora klassiker har blivit det av en anledning. Och det är inte bara för att de sålde jättemycket och för att folk tyckte att de doftade gott. Utan det finns någonting i dem som liksom går bortom att det bara är bra parfym kan man säga. Så det är väl liksom det här, den inneboende kvaliteten då i parfymen handlar väl mycket för mig om liksom att söka efter en slags verkshöjd egentligen. Att försöka undersöka, precis som man kan drabbas av en målning som vi har talat om tidigare i det här liksom i podden, försöka liksom lära sig att hitta de här vägarna in i vad en parfym säger på ett sätt. Alltså parfym är lite som flaskpost liksom. Det är ett meddelande i en flaska liksom. Och då kan man liksom, en god smak hjälper en kanske att liksom på ett enklare sätt, eller kanske ett mer raffinerat sätt, bryta ner en parfym i sina beståndsdelar och liksom förstå vad de här olika delarna säger tillsammans, men också enskilt egentligen. Så att, tänker man sen liksom subjektivt och personligt, då är det ju inte alls så. Alltså, så här, det hade ju varit olidligt om man skulle sitta hela dagen och vara någon liksom så här, var någon, ja men vad ska man säga, sitta och bara såhär, åh gud, allting måste ha en viss typ av liksom såhär själ, och det måste, alltså det blir väldigt dramatiskt, ja. Och väldigt, eller inte dramatiskt, men det blir väldigt, man kan bli ganska mätt på ett perspektiv där man hela tiden bara måste bära det som säger någonting. Det är lite
absolut.
Som att såhär, man vill inte alltid ta på sig en viss typ av kläder, man vill inte alltid läsa liksom så här, den gudomliga komedin på liksom,
nej,
på
man vill
på
inte alltid lyssna på musik som är så det bästa.
Nej, ibland vill man ta på sig en vit t-shirt och typ dansa till Ariana Grande, ja. Liksom, och vara lite, dricka lite för mycket bubbel typ.
Just det.
Och då är det ju så här, när det kommer till subjektiv smak som jag, alltså så här, den personliga smaken, det vill säga vad man tycker doftar
gott, vad man gillar,
ja, vad man gillar liksom. Där kan det ju variera jättemycket, alltså, jag menar, jag har parfym på mig liksom ofta som jag inte tycker är någon så här storartat mästerverk, men det är också för att så här, ja men det behöver inte vara så riktigt. Däremot så tror jag ofta att så här, för mig är det väldigt viktigt att göra den diskussionen till, framförallt om man har inställningen till parfym, alltså att man, om man som jag har en professionell inställning till parfym, att man skriver om parfym eller är intresserad av parfym bortom att bara bära det som liksom en privatperson egentligen, då blir den distinktionen mycket mer relevant. Medan för att, alltså, en person som köper och bär parfym för att de vill ha någonting som doftar gott, så förstår man ju liksom att det kanske inte är livsnödvändigt att liksom,
nej,
bena ut allt och inget om liksom den eller den flaskan. Liksom.
Just det, det kanske inte är intressant då liksom.
Nej, nej men exakt. Och det här är ju som alla intressen. Vissa vill dricka vin för att det är gott till maten. Mm. Andra dricker vin för att det känns gott i kroppen efter ett tag. Och vissa dricker vin för att de vill liksom bli nya Rickard Julin och bli bäst på champagne i världen. Och
ja,
där, liksom.
Nej men precis. Och liksom man kan... Man kanske gillar film och tycker det är liksom underbart att se någon Marcel Carné-rulle. Men när man vill liksom plana ut i soffan efter en lång dag i gruvan, så kanske man väljer något annat.
Då är Sex and the City
jättetrevligt. Exakt, då väljer man något mer underhållande. Nej men precis, så är det ju verkligen. Det
ja,
finns olika liksom.
Ja men exakt, jag tror att den enklaste liksom, alltså, distinktionen, om man ska göra någon så här generell parfym, om jag får sätta upp en liksom så här generell parfymregel för smak, då skulle jag vilja säga att om man tänker kring parfym objektivt och opersonligt, då handlar allting om parfymen, alltså vad som är inuti flaskan,
ja,
oberoende
själva juicen, liksom.
Exakt, oberoende av en själv. Då spelar det ingen roll vem som har på den, vem som har gjort den, i vilken flaska den kommer, utan då handlar det bara om när man liksom doftar på den här parfymen, vad säger den, vad betyder det och vad har det för liksom, ja.
Hur luktar den?
Ja men exakt. Ja. Och där kan man tala om saker som bättre och sämre, liksom, rent tekniskt eller rent konstnärligt. Om man ska tala om det subjektivt, alltså personligt, då är ju frågan om rätt och fel kanske mindre intressant. Och där skulle jag säga att då handlar det mycket mer om att vad som händer, liksom vad parfymen gör med en själv. Mm. Som vi talade lite om i första avsnittet om identiteten, att liksom, för mig handlar personligt parfymbärande jättemycket om en, liksom, en eftersökt effekt på ett sätt.
Just
att bära
det.
En viss parfym kan få en i en viss typ av sinnesstämning. Den kan få en på bättre humör. Den kan få en liksom, förhoppningsvis inte nedstämt, men kanske in tune med en annan typ av liksom, känsloregister. Eller bara liksom, så känner man så här, nu har jag på mig mina sexigaste kläder, då vill jag på mig min sexigaste parfym. Och det kanske inte är liksom en vintage parfym från 40-talet, utan det kanske bara är en parfym som man får jättemycket komplimanger för, som man bara när man gick på gymnasiet och fortfarande har kvar en slatt av.
Precis.
Ungefär liksom.
Ja men det där är ju, precis som med musik, så är ju parfym och allt som rör doft ett väldigt effektivt sätt att sätta en i förbund med någonting, alltså som du säger, typ en känsla till exempel. Då handlar det om någonting helt annat än kvaliteten, själva verket som parfymen är liksom.
Jo,
då blir det mycket mer personlig upplevelse på något sätt.
Ja, och just alltså musikparallellen är alltid så himla, den är så tacksam på ett sätt. Alltså, jag brukar alltid dra parallellen vin när det handlar om att lära sig och utforska parfym och lära sig just liksom.
Just det, om man ska språk många bekanta med.
Ja,
man
men precis.
Termen, vad luktar det? Hur utvecklar det sig?
Exakt, och det är ganska något abstrakt som man försöker liksom illustrera med ord på ett sätt. Och liksom, sen så har ju parfymvärlden såklart ett helt annat, det är en helt annan ordbok. Men språket, liksom, grammatiken påminner, eller vad man ska säga. Men när det kommer, alltså just musik är så tacksamt, alltså när man tänker på liksom att utsätta sig för parfym, att bära parfym, för det är ju som, lite som att lyssna på musik. Och så här, om man tänker då det här med smak till exempel, att så här, ja alltså det går ju såklart att gå runt med någon så här Shostakovich-konsert dånande i hörlurarna jämt, och vissa har ju den smaken till exempel. Ja. Vissa tycker att den typen av storslagna högljudda parfymer har liksom rätt effekt jämt på kontoret, hemma, alltid liksom. Och vissa vill lyssna på popmusik, och det är liksom deras grej. Men oberoende av om man lyssnar på pop eller om man lyssnar på Shostakovich, så kan man ju intressera sig för hur musiken är uppbyggd.
Exakt. Alltså
så, Avicii är väl ett jättebra exempel, om vi ska hedra honom lite i det här avsnittet, om man tänker att även om många skulle liksom initialt bara, sån här kommersiell housemusik, så går det ju fortfarande att se den som högkvalitativ, alltså kompositionsmässigt.
Precis.
Det var skickligt utförd musik, och det finns ju jättemånga exempel på i, det finns ju jättemycket designerparfymer. Det brukar vara en sån liksom, alltså designerparfymerna är ju liksom popmusiken, alla kommersiella parfymer liksom, om man ska se, om vi ska dela upp det nu i kommersiellt nisch och liksom såna grejer.
Tänkte designerparfymer, om man ska säga något om vad det är, det är alltså till exempel Chanel parfym.
Ja, Chanel, ja, det är lite på. Grejen är så här, om man tänker generellt, om man ska liksom hårdra allting, då brukar man säga att designa parfym, men det är nog så här Ralph Lauren till exempel.
Ja.
Gucci, sådana grejer. Modehus som inte har avancerat upp till den här Hermès-nivån där man har en egen husnäsa till exempel, utan det handlar kanske mer om, alltså Chanel och Dior framförallt liksom är lite, och
Hermès,
nej men de är lite i en annan liga, för de har ofta en helt annan typ av råvarutillförsel. Både Chanel och Dior odlar sina egna råvaror, vilket gör en helt annan grej för deras, alltså, på Chanel generellt så har de, har du egen odling för Iris till exempel och använder det i nummer 19 som är en av deras parfymer, priset på irisen blir såklart väldigt mycket billigare om du har pengar nog att ha en egen odling för det. Vilket gör att då kan de mösa i mer av den varan i en nummer 19 som kostar lika mycket. Alltså du vet.
Ja, men så designerparfymer.
Designerparfymer är då det här segmentet. Kixhyllan.
Kixhyllan, alltså ja men jättebra.
Kixhyllan är designerparfymer. Sen men, kan man tala modehus, och modehus kan ju vara designerparfymer. Men om man tänker just Chanel, Dior, de här liksom riktigt stora. Louis Vuitton till exempel, vi var på en pressrelease idag för Louis Vuitton som precis har släppt en herrserie då, eller serie marknadsförd mot herrar. Och de har ju också då liksom tagit in en egen näsa och sådär. Så det börjar bli en ny typ av trend. Och då kommer man säkert på sikt se att ju fler som gör det här, då kommer vissa vara lite mer kommersiella, andra kommer vara lite mer nischade. Men generellt, Kixhyllan är designersegmentet om man ska liksom hårdra.
Gränserna suddas ut lite. Liksom.
Exakt, exakt.
Men, nej men precis, jag skulle precis säga det. Det är ju just i den jämförelsen med musik, så är det ju liksom verkligen så att det finns popmusik med olika grader av verkshöjd. Alltså det är liksom det är svårt att säga, det är svårt att döma ut en hel genre,
ja,
lite,
såklart.
När man pratar om kvalitet.
Ja, och jag tror att det är en sån grej som man måste tänka, tror jag, lite grann, att om man är, alltså om man är intresserad av parfym, eller vill bli intresserad av parfym, och liksom lära sig mycket om parfym, så tror jag att man stöter ofta in i många väggar när man börjar utforska saker, för man är väldigt liksom uppfostrad i sig själv i vad man faktiskt bara tycker doftar gott och inte liksom. Jag är väldigt liksom personligen inclined mot att tycka, alltså från början när jag sagt det, så skulle det så här dofta lite mystiskt och sött, sådär klassiskt och orientaliskt liksom. För att jag tyckte att så här, jag ville vara lite mystisk och lite mörk och farlig liksom. Och idag så har jag liksom kommit till en punkt där jag typ inte riktigt har någon smak längre.
Just det,
utan jag, smaken är att ha god smak. Nej. smaken är att jag gillar allting som är välgjort, och det kan vara liksom en jättetung tuberosparfym, eller det kan vara en liksom jätte sån här skira Hermès-doft. Men det, alltså det blir så, ju mer jag lär mig om parfym och ju bättre man blir och ju mer man utsätts för, desto mer favoriter hittar man i olika genrer. Det är lite som att så här, i början när man börjar dricka vin, om man är vinintresserad, då kanske man älskar Chardonnay till exempel, och så dricker man bara det och tycker att det är det bästa till exempel liksom. Men ju mer man kanske utforskar, desto mer fattar man att ja, men i Chianti-viner så finns det en viss typ av stil som jag gillar, och i den typen av druvan och den typen av grejen där. Så det tror jag är ett sånt jättetacksamt sätt att liksom närma sig det. Och om man ska ta musikparallellen igen, även om man inte gillar rockmusik, så måste man kunna, alltså jag lyssnar liksom inte på hårdrock själv, men man måste kunna lyssna på vad som anses kanske till exempel vara så här, ja men det här är en bra rocklåt till exempel.
Jo.
Och så kan man lyssna på den och vara så här, okej, okay, ändå försöka vara öppen för
jag
att
jag identifierar att det, ja, men, det har något.
Ja men ja, exakt.
Nej men verkligen, alltså jag känner lite samma sak, att jag kan inte riktigt påstå att jag har en parfymsmak.
Nej.
Alltså jag kommer ihåg att du väldigt länge hade fått för dig att jag älskade tuberos.
Ja.
Alltså en slags vitblomma.
Ja, det blev ju som ett running gag efter
ett tag. Det blev ju som ett internt.
Så fort jag såg, om vi var på stan och jag liksom såg, plockade fram en tuberosparfym i hyllan, så var det bara, Hanna.
Ja, är det något till dig? Ja, men det precis. Var ju på allvar uppfattade jag det som ganska länge. Men då handlar ju det om att jag, så tuberos som sagt, det är en vit blomma.
Det är blommornas drag queen extraordinär.
Exakt, en liksom riktigt rejäl, högljudd, pampig nästan,
ja,
gräddig blomdoft.
Exakt, jag skulle säga att det är liksom det mest pompösa bläckblåsregistret i parfymorkestern. Det är liksom tuban.
Det är blommornas tuba. Det är en väldigt sexy not, ja, tycker jag. Jag hade ju då en tuberosparfym som heter Fracave Robert Pirouet, tror jag att man säger, som är en gammal långkörare liksom från 40-talet.
Exakt. 48, också tuberosernas tuberosparfym.
Precis, den är väldigt känd. Exakt. Jättekänd. Det är verkligen en klassiker. Det är,
gammal damklassiker. De enda som köper den på NK numera oftast, eller antingen så är det yngre människor som läser lite storyn, eller så är det liksom äldregardet,
ja,
Östermalmsdamer.
Alltså, get into it. Vet du vart jag köpte min flaska fracas?
På Avi Flodin.
På Avi Flodin,
ja, självklart,
exakt.
Självklart gjorde du det.
Så du vet, det var allt det där, men det var tvärtom. Det var inte som du trodde. Det var inte så att jag älskade tuberos. Det var liksom så att jag inte till slut... Jag stod inte ut. Jag kunde inte ha den här parfymen. Jag kände mig liksom inte hemma i den. Det var lite för stora skor för mig.
Det är en parfym som gärna liksom... Den bär gärna dig om du inte har överhanden från början,
exakt,
kan man säga. Liksom.
Och det där är ju verkligen en sån klyscha nästan. Att med kläder och parfym och allt med, och smink, att man inte ska... Man ska bära ett plagg själv. Man ska låta sig. Och det kan man ju tänka sig, men det är liksom inte sant. Men det här jag blev varsen när jag hade fracka, att jo, det kan
det
hända.
Kan ske,
det
även
kan
i parfymvärlden.
Exakt. Det hände mig. Men det som är, alltså skälet varför jag köpte den från första början, och det kan man möjligen då säga är liksom någonting som är min smak, det är ju att den hade den här storytellingen. Det hade det här ryktet om att det var en klassisk dam i parfym från 40-talet. Många parfymer jag använder som jag har nämnt i den här podden har ju haft någon slags story eller väldigt tydlig association. Mitsuko, som vi pratade lite om i förra avsnittet, är en gammal lesbisk parfym. Mestu Menui, luktar kyrka. Tom of Finland.
Som att svepa in sig i björnflaggan. Önskar man.
Inte riktigt det, men du fattar. Jag tycker
det var inte
liksom,
det som drog in dig.
Det var inte det som drog in mig, exakt. Jag har ju... alltså jag tycker ju att alla de här doftar gott.
Ja, vilket de gör såklart.
Vilket de gör. Men det som fick mig att börja bära dem, det var någonting annat. Det var liksom en... det var en historia helt enkelt.
Du är sucker för träffsäker marketing helt
jag
enkelt.
Jag är verkligen det, exakt. För där...
Och det ska ju sägas också, även om jag kan vara sådär torftig och vara såhär, förpackningen spelar ingen roll, storyn är alltid bullshit och så vidare och så vidare. Det är klart att den inte är det. Det är klart att jag också älskar en bra story.
Absolut.
Så länge den inte är så där pretentiös och inte har någonting med saken att göra.
Nej.
Det måste vara motiverat.
Exakt.
Man kan inte skriva att det doftar kyrka om det inte är en snygg tolkning av hur kyrka doftar.
Det är verkligen
faktiskt.
Så sant. Alltså för marknadsföringen, och jag ska säga det också, det här som jag ägnar mig åt här då är ju ganska mycket liksom så social smak. Det är liksom det är ju någonting som jag går på med hjälp av olika ledtrådar, men de här ledtrådarna kan vara rätt bra ibland, men det är ju verkligen som du säger, alltså man blir ju, jag blir alltid allergisk när det finns en diskrepans mellan pretension och prestation.
Ja,
någonstans.
Det blir ju lite som, det blir ju ofta, absolut oftast i parfymvärlden av alla branscher, så får man den här känslan som om man sitter på Stockholm Fashion Week innan en visning, och så ligger det en sån där liten pamflett, om man har varit på en modevisning så brukar det som ett litet intro helt enkelt, om kollektionen som ska visas och så vidare, och då är liksom insponerad då liksom att så här, det är en kvinna som kör i solnedgången i en kabbad bil och lyssnar på någon tibetansk stupsång samtidigt som hon har blivit frånskild av sin älskarinna från Sao Paulo. Där det finns en viss typ av hantverkare som gör korgar, och därifrån hittar man inspirationen till hattarna.
Ja, alltså det är exakt så. Alltså jag brukade ju skriva om mode i väldigt många år och recenserade den här typen av visningar. Min absoluta favoritgrej då var ju liksom de här beskrivningarna som oftast var, alltså man kan ju tro att Victor är överdriven nu, men de är ju precis så bizarra, och framförallt så är det ett väldigt avstånd mellan ambitionen här att liksom att vara lite djup och smart och vad kläderna faktiskt är.
Exakt.
Så det där fixar jag liksom inte.
Är man Filippa K så kan man väl bara ha som renommé att man gör jättebra helt vanliga kläder.
Jättebra, och då kan man, helt vanliga kläder, och då kan man väl prata för om att, snygga tjejer.
Ja, men exakt.
Det räcker så.
Nej, men exakt. Och då kan man väl bara ha, alltså då är det lite så här, om vi ska ge liksom marketing 101 för parfymchefer eller vad man ska säga, så är väl det att så här, ta inte i så ni spricker.
Nej.
Det räcker. Gör en storslagen parfym så får den att spricka upp istället. Liksom.
Gör lukta gott. Nej, men absolut. Men sen så är det också så, jag tänker att jag vill också säga lite att den här, att jag inte har en, och inte du heller tror jag, ingen av oss har liksom riktigt någon så här lojalitet mot en särskild doftfamilj eller så, att vi liksom har en särskild sån smak. Men det, för min del i alla fall, har varit ganska mycket en nästan medveten strategi. Mm, alltså jag brukade vara väldigt upptagen av vad jag inte gillade när jag var yngre. Alltså när jag, nu menar jag när jag kanske gick på högstadiet eller gymnasiet också lite. Alltså jag kunde vara väldigt obstinat, väldigt liksom deadbent på att inte göra vissa saker. Jag ville inte vara som andra människor och så vidare. Då blev det väldigt viktigt att liksom markera att men jag vill lukta coolt, jag vill lukta som gammal sadel och pung typ, alltså man vill liksom ha någon sån man liksom, du vet, jag vill lukta gammalt kretsbad.
Hanna 15 år fattar ett välinformerat beslut på högstadiet.
Nej, men för att normen då kanske var så här, tjejer ska lukta som någon god blomma, och då har man liksom blivit lite fördomsfull mot kanske blommiga eller fruktiga parfymer och sådär.
Ja.
Sen växer man upp och ser att det finns en hel värld där ute som jag liksom missunnar mig själv. Det pratade vi också om, tror jag, i första avsnittet. Liksom, då var det framförallt, vi återkommer ofta till det här, män som hatar kvinnparfym. Män som hatar kvinnparfym. Alltså män som missunnar sig själva goda dofter. Jag har också varit där. Jag har också varit någonstans.
Alla har väl varit där. Man har väl varit en osäker tonåring som bara, okej, nu ska vi köpa en Lacoste-parfym för herrar.
Gud,
där det står någon
Fredrik
snygg kille på.
Fredrik
och Clark är fortfarande där.
Men jag vill säga till honom som överlevare att det finns hjälp att få, och det är mycket roligare när man inte har en så benhård smak.
Nej, men
faktiskt.
Precis. Ja. För det är också det, tror jag, att om vi ska liksom summera lite grann med liksom smakgrejen, att det är liksom, det är bra att ha en liksom, alltså det kan vara hjälpsamt att ha en raffinerad smak om man är intresserad av någonting på detaljnivå, kan man säga. Men det är inte fint att ha en fixerad smak.
Nej.
Alltså så liksom. För jag tror att många ofta tänker det, att så här, om man är Fredrik A. Clarke då, om vi ska liksom cirkelkompositionen lite grann. Om man är honom och är verkligen så här, allt annat är strunt än de här tre klassikerna som jag personligen då gillar, antar jag. Men han gillar väl dem för att han har läst att de är klassiker, och ska man ha det på sig. Det blir inte fint bara för att man ratar allting annat. Det där känns som någon så här konservativ wannabe-överklass-idé om att så här, i alla tider så har man bara haft den här typen av tweed-kavaj eller vad det nu är. Alltså det känns väldigt symptomatiskt för den här typen av stilkillar i liksom tweed-kostymer. Att så här, det finns ett spår och det är det sanna spåret, och den vägen får man aldrig avvika ifrån.
Alltså, grundproblemet, men det är inte fint.
Det är inte god smak och det är inte bra smak.
Liksom. Nej, alltså för att ett problem, som sagt, grundbulten i det resonemanget är att det är smak som drivs av rädsla, snarare än kärlek.
Exakt.
Det är aldrig bra liksom.
Nej.
Jag tycker man ska intressera sig minimalt för vad man inte gillar. Det kan man bara liksom låta vara.
Ja.
Mycket roligare, mycket trevligare liv om man tänker på vad man tycker om.
Ja.
Och varför.
Och framförallt, har man kommit in lite i sitt parfymintresse, då är det alltid bra att återvända till det man tänker att man inte gillar. Och så ger man sig fasiken på att man ska hitta någonting. Om man säger så här, tuberos, jättebra exempel.
Exakt.
Stod inte ut med det när jag var yngre. Underbart idag.
Precis, det kanske är dags för mig att
hoppa upp i sadeln igen.
Traska till Ivy Flodin och ta en rumba.
Flodin, det ska vi säga också, det är ett ikoniskt Stockholms parfymeri. Det enda kanske liksom riktiga sådär klassiska parfymeri som finns kvar i Sverige. Men liksom det är studsfjädrar i skylten, det och det är liksom krimskrams.
Otroligt.
Och det är
otroligt. Där råkade jag, i samma veva som jag köpte frakass, så råkade jag också köpa diadem för 900 kronor.
Yes.
Jag skämdes för mycket för att säga, vänta, va? Ett diadem för 900 kronor?
Jag kommer ihåg när du drog ut lite den här, liksom, jag vet inte om det var någon tvättrådslapp, men det var någon slags lapp som satt på. Och så stod det CH, och jag tänkte, ja men det är från Chanel. Och så drog du ut det, och så var det någonting annat.
Det var inte det. Nej. Men Ivy Flodin, under vårt ställe. Vi är inte köpta.
Vi är absolut inte köpta. Det är bara ett
visigt ställe. Vi bara känner så.
Om man turistar i Stockholm eller bor i Stockholm, det är värt
en
i alla fall en kik in i skylten, kan man säga.
Ja.
Dags att runda av.
Ja. Vad kul att prata om parfym med dig, Victor.
Ja, det är alltid roligt att prata om parfym. Speciellt med dig, Hanna.
Ja. Ni får gärna höra av er till Parfympodden på Facebook. Där finns vi, står till tjänst om man har en rolig parfymfråga. Om du likt Peter har gått och funderat på någonting.
Högt
vill
som
ha hjälp.
Lågt.
Precis.
Vitt som det.
Vi lyssnar.
Vi lyssnar och läser. Och läser och ja, svarar helt enkelt.
Svarar också tydligt nog, precis.
Ja, så till dess, ja.
På återseende
och au revoir.
À bientôt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.